Tack Rebecka och Morgan för det. Återkommande under vintern, och vi landade här idag, så har vi haft en serie som jag kallat för mod. Det är ju så att jag tror att i livet generellt så är det grejer som du har velat göra, men din rädsla har hållit dig tillbaka. Och ibland är det bra, ibland är rädslan sund, men ibland så håller det oss tillbaka från saker som kanske vore både bra och roligt och utvecklande på olika sätt. Och även när det gäller tron på Gud så finns det, kan det finnas en rädsla som håller oss tillbaka från det Gud vill ge till oss, göra i oss, med oss och genom oss. Att vi behöver lite mod även i vår tro. Under vintern nu har vi talat bland annat om att tron i sig kräver lite mod. Den där första gången som du vände bönen till Jesus och sa: Jesus, om du finns där, ta emot mig, förlåt mig. Där uppvisar du lite mod, det kanske är desperation, men du vänder ju liksom blicken, hjärtat, bönen mot någon som du inte kan se, inte kan höra. Finns du där? Och så tar du ett steg lite grann ut i luften. Så där krävs det lite mod. Sen när man har landat i den här tron, man finns med i en kyrka, så kallar Gud dig att vara med och tjäna dina syskon. Han har gett dig gåvor. Att kliva in i tjänst kräver lite mod. Men har jag någonting jag kan bidra med? Och så kan det vara lite rädsla som håller oss tillbaka även där. Nej, men inte kan jag. Vi behöver lite mod. Sen för några veckor sedan talade jag om givande. När frälsningen har nått plånboken har den nått långt. Någon som har sagt. Och det stämmer ganska väl. Och jag utmanade dig att våga börja ge ditt tionde. Och visade på att även Nya Testamentet, utifrån vad jag ser det, bekräftar det som en väldigt god princip. Att våga ge. Och det är lite så här, ja, men det här är lite, det känns som att det är mycket pengar. Ska jag ge så mycket? Och så känns det lite jobbigt. Och så krävs det kanske lite mod. Och så förra söndagen landade i den heliga, nej, du kan vänta med den, bort. Den såg ni inte. Landade i den helige ande. Och att vara impulsstyrd som kristen. Att vara impulsstyrd som människa är ju sällan någonting att skryta med. Utan tvärtom, det är någonting som man kan behöva hjälp med. Men som kristen, att vara styrd av, eller ledd av kanske mera rätt att säga, den helige andes impulser. Att när jag får den här tanken, skicka det här smset, ring honom, åk förbi henne. Kan det vara så att den helige ande som talar i dig? Och vi vill ju ibland och tror att Gud ska tala jättetydligt. När Gud leder mig, Gud led mig i det här. Och så väntar vi på eldskriften på väggen, gärna megafonen där Gud säger: Jörgen, detta är Gud som talar. Och det kommer inte. Och det är för att Gud använder inte megafon, utan Gud viskar. För han är så nära. Man behöver megafon när man är långt borta, men en helig ande bor ju i mig. Därför kan han tala väldigt, väldigt lågt och stilla. Och det är upp till dig och mig att fånga den där viskningen. Ledas av det och våga gå på det. Och det kräver också lite mod. Och nu kommer det, Fredrik. Där ja, den goda rädslan talade jag om. Tänk så här, vad är det för något? Rädsla är väl aldrig gott. Det är väl bara hemskt och otäckt. Nej, men det finns någonting av att så fort jag börjar röra mig framåt, in på lite okänd mark, jag går ut på lite nya stigar. Det kanske är någon av de här fyra, liksom, jag bara går in i tron eller jag går in i tjänst på något sätt. Känner så här, hör det lite otäckt här? Så blir jag lite rädd. Men det kan vara en god rädsla. För den signalerar att nu rör jag mig in på nya marker. Jag växer, jag sträcker mig. När jag bara gör det som är tryggt och säkert, här känner jag mig hemma. Där är jag inte rädd. Men så fort det är liksom utanför bekvämlighetszonen så händer ju någonting. Och då bara, oj, hur ska det här gå? Och det är en jättebra känsla att ha i sin tro. Hur ska det här gå? För att om du tycker att det är svårt att be, då ska du utsätta dig för den rädslan. Det finns väldigt få saker som motiverar den till att be med den här rädslan. Gud, hjälp mig, annars dör jag. Det är väldigt bra liksom. Har man inte ropat på Guds hjälp innan, så gör man det då. Så att våga se ut på lite okända marker i tron på Gud är jättenyttigt. Den goda rädslan. Och idag i den här avslutande delen så tänker jag så här, nu ska vi stegra rädslan till max. För att jag tänker att nästan de här fyra punkterna, det är liksom en ökande grad av rädsla. När man ska ta ett steg ut i tron, då är det lite så här, ja, det här känns lite, finns Gud här? Så är det lite otäckt, men inte så otäckt, nej. Ja, det gick ju bra. Och sen så när man ska ut i tjänst, hur ska jag våga kliva in i det här? Kan jag bidra med någonting? Och så då höjer vi rädsla och liksom skruvar upp det lite till. Och så kommer vi till pengarna. Åh, käre Gud, hjälp mig. Och då har vi skruvat upp den här mätan lite till. Och sen ska jag börja lyssna på den heliga ande. Då har vi skruvat upp det lite till. Och nu skruvar vi upp det till max. Är du beredd? Det som, jag skulle säga så här, det som fyller de flesta troende människor med mest fruktan. Vad är det för otäckt, tänker du? Jo, det är bam! Evangelisation! Och en del fick utslag och eksem på kroppen på en gång. Nej! Det här är egentligen bara ett annat ord för att vi ska berätta om vår tro för andra människor. Det är vad ordet står för. Evangelisation, mission kallar vi det när det är utanför landets gränser. Men att evangelisation handlar egentligen bara om att, det här att vi ska berätta om vår tro. Dela tron med andra människor. Du som är här idag, som inte bekänner dig till Jesus. Du ska få höra lite grann om Jesu kallelse till mig och till oss som tror. Jesu uppdrag till kyrkan. Och på ett sätt berör det dig. Och i slutet ska du få en fråga. Om inte du vill ge dig till Jesus. Tänk så här, jag vet inte så mycket. Nej, man behöver inte kunna jättemycket. Utan det är någonting i det som är, Gud, om du finns där, då vill jag ha dig. Jag vet ju att jag behöver förlåtelse. Tydligen är det något med det här korset. Du gav ditt liv för människans synd. Så mycket har du fattat. Ja, det räcker. Så du ska få en fråga i slutet om det. Vi gläds ju över att få mötas till gudstjänst. Vi ser och förstår behovet av varandra. Att styrka och bära varandra i tron. Men vi möts ju inte bara för vår egen skull. Kyrkan är inte bara till för sig själv. Någon slags klubb för inbördes beundran. Utan vi är till för varandra och vi är ett folk med ett uppdrag. Vi måste alltid bära med oss båda de spåren i vårt liv. Vi är till för varandra, men vi är också ett folk med ett uppdrag. Sända att ge evangeliet om Jesus vidare till vår värld. Och det är inte bara handlar om att liksom, ja, men vi ska vara snälla, goda, fina människor som är ett bra exempel. Ja, men jag försöker leva mitt liv som en god kristen människa. Ja, det är jättehärligt. Jättebra. Men det stannar faktiskt inte där. Utan vi ska ge kunskapen om honom vidare. En text som kallas för missionsbefallningen. Det står det så här, Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Gå ut och gör och döp och lär dem. Så utgångspunkten är, uppdraget är, ärendet som finns över ditt liv, det är att varje människa behöver Jesus. Varje människa behöver Jesus för sitt liv. Och nu när vi har en parentation över Robert, när vi talar om evigheten, Vi skulle kunna lägga in många olika punkter här om varför varje människa behöver Jesus. För det handlar inte bara om att man ska få ett lite bättre liv här. Så, men du får en liten trygghet i hjärtat. Ja, det är jättebra liksom. Jag är ganska trygg ändå. Ja, men det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Men det handlar framförallt om evigheten. Det finns en evighet. Och ett av Bibelns mest kända bibelord, Johannes 3:16, säger Jesus här. Att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom ska ha evigt liv och inte gå under. Att det verkar finnas en ganska tydlig skillnad på att antingen så har jag evigt liv med Gud eller så går jag under. Ja, vad innebär det? Ja, det kan vi ha ett långt, långt samtal om. Men det verkar att antingen så finns det en evighet med Gud när jag dör eller inte. Så det handlar inte bara om att få lite frid i själen här på jorden, utan jag får frid i själen för att jag har frid med evigheten och med Gud. Varje människa behöver Jesus. Och man kan absolut, alltså jag får ibland frågan så här, Jörgen, vill ni värva medlemmar i Pingstkyrkan? Vad svarar jag då? Absolut, säger jag. Vi pratar inte så mycket i de termerna. Åh, jag vill värva dig till Pingstkyrkan. Och det är inte poängen. Jag vill värva dig till Jesus. Att du förstår vem Jesus är. Sen om du kommer med i den här kyrkan, eller går till Svenska kyrkan, eller Ekumeniakyrkan, eller vilken, det kvittar. Bara du får tag på Jesus för ditt liv. Det finns ett par underbara rader i Paulus liv, när han har kommit inför kung Agrippa. Paulus står inför domstol. Han är liksom i förhörssituation. Det är soldater omkring honom. Det är människor som är arga på honom. Det är inför den högsta makten. Och han går igång och talar om Jesus. Och de bara, vad håller du på med? Och då säger kung Agrippa så här. Agrippa sa till Paulus, snart övertalar du mig väl att bli en kristen. Ja, snart eller längre fram, kung Agrippa, det spelar ingen roll. Jag önskar att inte bara du, utan alla som är här idag blir som jag. Fort eller långsamt, säger en annan översättning. Paulus står där liksom i bojor inför makten. Och han bara, hallå allihopa, kung Agrippa och ni soldater för övrigt. Ni ska bli som jag. Är du inte klok? Ni måste få tag på Jesus. Man kan absolut säga till en människa, absolut att jag vill att du ska bli en kristen. Det kan man absolut göra. Man behöver inte brotta ner dem och släpa dem till kyrkan. Men man kan absolut få säga. Det är ju min övertygelse. Jag tror att varje människa behöver Jesus. Snart eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig blir som jag. Och när vi pratar om evangelisation. Evangeliet om Jesus, kunskapen om Jesus liksom ska ut till vårt samhälle. Tänk, här finns det två diken kanske man kan prata om, lite två ytterligheter som till viss del har lite, jag tror att de är lite åldersrelaterade, åtminstone har varit. I ena diket där man kanske hör på ungdomskonferenser lite oftare, då är det lite megafonvarianten. Nu ska vi inta Trollhättan för Kristus. Köp en megafon och gå in på din skola och bara ropa ut Jesus. Ja, det kan man göra. Och i andra diket, här hamnar kanske vi som inte är lika unga längre. Nej, men vet jag lever ett gott liv och så. Gud gör väl något i människors tid. De ser nog att jag är en fin människa. Så hoppas jag att Gud gör någonting någon gång i en människas liv. Och när de kanske frågar mig någon gång så kommer jag nog eventuellt att berätta att jag går till kyrkan ibland. Och så har vi de här två lite ytterligheterna. Och det finns ju en sanning i de båda två. Johannes 6:44 säger Jesus här, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Alltså finns det någonting med att det är Gud som gör någonting i en människas liv som jag inte liksom har med att göra. Gud söker människor, längtar efter människor. Men det är också lika sant som Paulus säger, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Att det är lika sant att någon behöver berätta för människor. Vad är det jag ska tro på? Du ska tro på Jesus. Vem är han? Vad gjorde han? Vad talade han om? Så det handlar inte bara om att vi ska liksom ropa ut och liksom tala om vad han har gjort. Och inte heller bara vänta på att Gud ska göra någonting och hoppas. Utan det är både och. Och jag tänker någonstans att det är för att det har att göra med människor. Vi är ju människor här inne, de flesta av oss. Eller hur? Ja. När Gud skulle vinna våra hjärtan, vad gjorde han då? Jo, han blev människa. Och då tänker jag så här, det finns en liten poäng här. Gud blev människa för att vinna människor. Och för att vinna en människa så behöver det till en annan människa. Och då är det ganska lovande eftersom vi hade en massa människor här inne. Och vi är olika. Och människor bär på sina, liksom, vi har olika sår, vi har olika erfarenheter. Vi har olika erfarenheter av kyrka och tro. En del bär på jättenegativa erfarenheter. Och andra ganska positiva och andra ingen alls. Det är olika nivåer av kunskap. Vad är kristen tro? Jag har ingen aning. Och en del vet jättemycket. Allt det här liksom är en mix. Så att det handlar om människor med allt vad det är. Så du som människa behövs. Alla här inne behövs. Nej, inte jag. Nej, för du vet jag är så tystlåten. Jag är så blyg. Nej. Och någon säger, nej inte jag, jag är så hög. Jag tjötar hela tiden. Det här går ju inte. Och jag kan ingenting. Jag vet inte vad jag ska svara. Man skulle vara lite mer som, tänk man fick vara lite mer som Linnea. Ja, man är glad och positiv och gillar människor och kan mycket om tron och läst teologi. Linnea kan göra det, ja. Eller Sven Göran. Tänk om man var lite mer som Sven Göran. Va? Liksom gammal och vis. Eller jag menar vis bara. Vis och liksom omsorg om människor och klok. Och tänk om jag var mer som honom. Och så räknar man bort sig själv. För att jag är ju sån här. Jag skulle vara lite mer sån där. Och så räknar vi bort oss själva. Bara med en så enkel genomläsning av evangelierna och apostlagärningarna så framträder det en så vacker bukett av människor. Av olika typer av människor. Som finns med, som bär det här uppdraget att ge evangeliet till människor. Och de gör det på väldigt, väldigt olika sätt. Jag har delat det här tidigare, den här liksom bilden eller insikten förut. Men den är så viktig och så vacker och så befriande. Att du är som du är av en anledning. Gud gjorde inget fel med dig. Utan uppdraget, det gäller dig lika väl som någon annan. Om vi tittar på fem olika människor lite snabbt. Om vi har Petrus först. Petrus är ju en av de 12 och han är ju kanske en lite typisk evangelist. Han är ganska högljudd, han är snabbt på, han pratar först, det är bara bam, 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 bam. Det är Petrus. Det är när lärjungarna är ute på en stormig sjö och Jesus kommer gående på vattnet. Så är det Petrus som säger, Jesus om det är du, säg till mig att komma till dig på vattnet. Det var Petrus som sa det. När Jesus frågar de 12. Vem säger ni att jag är? Bam, då är det Petrus som säger först. Du är Messias. I Getsemane när de fångar Jesus. Då är det Petrus som drar svärdet och ska försvara. Efter pingstdagen. Den heliga ande har fallit över dem. Så står det att då trädde Petrus fram tillsammans med de 11. Petrus han är snabb att tala. Det är, bam, det är, liksom, det är rätt på hela tiden. Du kanske är en sån människa. Underbart. Guds rike behöver Petrus människor. Var inte liksom, var den du är. Det behövs människor som ibland är lite upp i ansiktet på människor som är väldigt, väldigt frimodiga. Bara, du då, vad tänker du om Gud? Så där, vid kaffet på jobbet. Vadå? Har du varit i kyrkan någon gång? Nej, varför då? Varför går inte du i kyrkan? Jag vet inte. Nej, det behövs sådana människor. Om du är en Petrus, klappar dig själv på axeln och säger tack Gud att du har gjort mig sådan jag är. Sen så kanske du sitter här som tycker att nej, det där är inte jag, utan du är lite mer än Paulus. Paulus, han är lite djuping. Han gillar att möta filosoferna. Han gillar resonemangen. Han gillar att bryta och bända i frågorna. Så att han möter filosoferna i Aten och de liksom resonerar. Tänker högt. När vi läser Paulus brev så ser vi att han är en intellektuell människa. Han har läst många böcker. Han är logisk. Du kanske har ett stort behov själv av att få förklara saker. Och få resonera och förstå. Men hur kan det vara så här när det är så här? Apologetiken, det är din bästa gren. Alltså trons försvar. Att resonera runt det. Du tycker att Petrus-personen är lite för enkel. Nej, men det är inte bara att prata om Jesus på en gång med människor. Vi måste ju börja någon annanstans i filosofins utkanter. Finns det något? Om du är en Paulus, underbart! Tacka Gud för att han har skapat dig sådan. För det finns människor som kommer störa sig så mycket på Petrus. Så de behöver få möta en Paulus som möter deras tankar och frågor. Guds rike behöver människor som du. Eller så kanske du är mera som en Matteus. Matteus, det var tullindrivaren. Han tillhörde samhällets skuggsida lite grann. När han mötte Jesus så var han angelägen om att behålla sina gamla kontakter, relationerna med de människorna. Och något av det första han gör, att när Jesus har fått tag på hans hjärta så bjuder han in till en fest med Jesus och sina gamla kompisar. Lukas 5, så att han ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Och Jesus och hans lärjungar, de fick massa kritik för att de hängde med det här packet. De där människorna. Men Matteus, han tar den här tiden. Kom igen, nu ska vi mötas. Umgås, ta tid. Relationer är så viktigt. Och en Matteus-person kanske tycker så att både Petrus och Paulus, det är så mycket ord. Sluta prata och vara med människor istället. Kom upp jämsides, fika med dem. Du som älskar kaffe i mängd, du kanske är en sån. Bara få vara med människor. När livet är lätt, när livet är svårt så sitter man där tillsammans. Människor får tid. Närheten byggs. Om det är du, Gud har gjort dig sån. Det är inget fel på dig. Guds rike behöver människor som du. Det finns människor som aldrig kommer komma till tro. Bara för att det kommer en högljudd Petrus. Eller en smart Paulus. Som kan alla ord. Utan de kommer möta Jesus. För det satt en Matteus bredvid dem. Och bara lyssna på dem. Och var med dem. Och levde tillsammans med dem. Om du är en Matteus. Tacka Gud för det. Och lev frimodigt i det. Sen har vi en man som vi läser om i Johannes 9. Som inte ens har något namn på. Det finns flera sådana här karaktärer i Nya Testamentet. Det här är en man som var blind. Vi vet inte vad han heter, vad han gjorde. Det finns ingen story omkring honom. Men det finns så många människor i Nya Testamentet som får uppleva ett mirakel. Jesus gör någonting radikalt i deras liv. För honom var att han var blind. Och sen så botade Jesus honom att han kunde se. Och när det här har inträffat, för det här är på en sabbat och det var inte okej för de som bestämde. Så då kommer fariseerna, de kommer till den här mannen och säger, vad har hänt? Hur kunde det här hända? Vem gjorde det här? På vilket sätt gjorde han det? Var är han nu? Vem säger du? Och han bara, hallå? Ursäkta? Jag vet inte. Han säger så här, om den här mannen är en syndare eller ej, det vet inte jag. Men en sak vet jag. Förut var jag blind och nu kan jag se. Och de försöker bara liksom, vad är det här? Nej, jag har varit med om någonting. Det kan jag berätta om. Mitt liv har förvandlats. Och här tänker jag, här finns det jättemånga här inne. Du har upplevt att Gud har gjort någonting i ditt liv. Och ditt vittnesbörd kan ingen ta ifrån dig. Det går inte att argumentera. Jag upplevde det här. Jag bar på det här. Det var så mörkt. Det var liksom, jag hade sån ångest. Och så blev jag fri i ett nu. Nej, det blev du inte. Det kan ju ingen säga. Utan du upplevde det. Berätta vad du har upplevt. Ditt vittnesbörd om vad Gud har gjort i ditt liv behövs för en del människor. Du kanske inte kan svara på alla frågor om tusenårsriket när Jesus kommer tillbaka, var djävulen kommer ifrån och vad var egentligen för frukt som Eva åt i trädgården. Och finns det talande ormar eller inte? Du bara, hör då, jag vet inte. Men jag bar på det här. Och sen så bad vi till Jesus och någonting hände. Det kan jag berätta om. Det här andra, det får du ta med Linnea. Hon är både trevlig och har läst teologi. Dela ditt vittnesbörd. Jag var med om det här. Det här har hänt i mitt liv. Det enkla vittnesbördet kan nå in i en människas liv som inte är öppen för andra argument. Och den femte och sista, den samariska kvinnan. Jesus möter en kvinna från Samarien i Johannes 4. Och i det här mötet så händer någonting i henne. Hon är inte fullt ut övertygad om att Jesus är liksom den här mannen. Att han är Guds son. Att han är den som ska komma. Men någonting har ju hänt i henne. Så efter samtalet med Jesus så går hon hem till sin by. Och så berättar hon för alla som är där. Och säger, hörni, jag har mött den här Jesus. Han kanske är Messias, säger hon. Hon säger inte att han är, för hon vet inte riktigt. Men det här har hänt i mig. Han kanske är Messias. Så kom med. Kom med och se vem han är, så ni får lyssna själv. Och så drar hon med sig halva byn, eller jag vet inte hur många. Men många kommer med. Och Jesus sen följer med in i byn och stannar där några dagar. Och jättemånga kommer till tro. Och så säger människorna i byn så här. Nu tror vi inte längre bara på grund av dina ord. Utan vi har själva hört honom. Men vad hände? Hon var en kvinna som drog med. Som sa, jag är inte riktigt säker själv. Men det är nog bra grejer här. Kom med. Och så bjuder hon in människor att själva lyssna och få göra sig en bild. Hur många människor? Trollhättan har vadå? 50, är det 59 000 i Trollhättan? Något sånt, va? Hur många av 59 000 människor skulle komma på en gudstjänst om de bara fick en inbjudan? Lek med tanken bara. Hur många? Bara de fick en inbjudan. Fortfarande så är det människor som, alltså jag tror att du har mött det här och du, eller så kommer du möta det. Får man komma på gudstjänst hos er? Och då säger du, det är klart man inte får, man måste ha tillstånd. Nej, det är klart man får komma på gudstjänst här, men det är jättemånga som inte vet att man får komma på gudstjänst i Pingstkyrkan. Här har Svenska kyrkan en jättemånga möjlighet och vi ska be för Svenska kyrkan i det här. För där är det fortfarande, där vet man att ja, men det är bara att gå in på en mässa i Svenska kyrkan. Det vet man. Men alla andra kyrkor får man komma till er. Hur många skulle komma på en gudstjänst bara de fick en inbjudan? Den samariska kvinnan, hon var ju inte ens säker själv. Hon visste bara att det här är nog bra. Och sen så drog hon med. Eller fel, hon bjöd in människor. Och en del människor kommer ju inte, en del kommer säga nej. Men kan det vara så att någon kommer också säga ja? Om vi tar det här bibelordet igen. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Romarbrevet 10. Hur ska man kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska man kunna höra om ingen predikar? Gud drar i människor. Gud söker människors hjärtan. Det händer saker i människors liv där Gud verkar helt suveränt hos dem. Och liksom på egen hand. Och vi är kallade att dela vår tro. Vi kallar att bjuda in människor till honom. Om man skulle kunna fråga den här enkla frågan. Är den, ja, den, man kan, den är nog säker att ställa nu när söndagsskolan har gått iväg. Är det någon som kom hit med tvång idag? Vi vill inte ha barnen kvar när vi ställer en sån fråga. För en del av dem kanske blev hit tvingade av mamma och pappa. Är det någon som blev hit tvingad idag? Nej. Är det någon som tycker att det är ganska okej att komma till gudstjänst i Pingstkyrkan? Ja, okej. Okay. Tror du att någon annan, tror du att någon av dina vänner också skulle tycka att det var ganska okej att komma på en gudstjänst i Pingstkyrkan? Mm. Varför skulle nya människor inte trivas här? Ja, men de tror ju inte som jag. Nej, kanske inte än. Eller vad vet du om det? Jag tror att vi behöver, jag kan bara tänka, liksom gå till mig själv och känna att det behövs ibland ett liksom paradigmskifte i huvudet. Ett annat sätt att tänka. Att inte tänka omöjlighet. Och otro utan möjlighet och tro. Att sekulariseringen nästan sitter mer i kyrkan än utanför. För hur lätt är det inte att tänka, nej men han vill inte följa med till kyrkan. Varför skulle han vilja komma hit? Nej, hon skulle inte begripa någonting av predikan. Det är knappt att jag fattar något. Inte skulle de vilja, varför då? Nej men och de är inte kyrkmänniskor tror jag. Nej. Och sen så har vi svarat själva åt dem. För att i mitt tänkande tänka så här. Nej, han, hon, de vill nog inte komma. För att han, hon, de tror nog inte. Eller, nej. Kanske behöva byta lite utgångspunkt. Tänk om han ville komma. Jag frågar. Då kan vi vara inne på det här med konsekvenstänkande som jag talade om förra veckan. När vi lyssnar till den helige andes impulser och så här, undrar om det är den helige ande. Men vad händer om jag skulle agera på det här? Tänk om det är Gud, vad händer då? Om det är fel, om det inte är Gud, vad händer då? Och den är ju ganska applicerbar på det här också. Om jag skulle gå till en människa, vill du komma på gudstjänst på söndag med mig? Då finns det ju typ två svar. Antingen ja, gärna. Eller nej. Och inget av dem är liksom sådär, oj vad jobbigt det blev nu. Det skulle kunna vara, är du inte klok? Tror du att jag är en sån här religiös människa som du? Ja, det kan de ju säga. Och det kan man ju överleva också. Och de kan ju faktiskt säga ja också. Och sen kan det ju vara så här. Eller hur Mattias Edvinsson? Att en del människor behöver få en inbjudan mer än en gång. För att första gången man blir inbjuden så vågar man inte. Ja då, jag kommer på söndag. Och så fegar man ur. För att man vet inte riktigt vad man kommer till. Och vad händer? Vad är det här? Jag vet inte. Och så kan man behöva fråga igen. Och sen när man väl kommer på gudstjänst så händer någonting i ens liv. Vet du, var lite frimodig. Nu finns det en längtan hos så många människor efter något mer. Det måste finnas något mer. Hur många i vårt samhälle säger inte det, tänker inte det? Det är klart det måste finnas någonting mer. Och du bara, ja, jag har en idé. Jag har ett förslag. Du, kom med. Kom med en söndag och bara kolla, kan det vara det här som fattas? Att bjuda in människor, hur många skulle säga ja om de bara fick frågan? Men rädslan och osäkerheten hos mig gör att frågan aldrig ens kommer. Kära vän, behöver du lite mod i ditt liv? Behöver du mod att ta de där stegen, initiera de där samtalen, sträcka ut den där inbjudan? Men hur ska det gå? Ja, precis. Och så kommer lite rädslan. Och då är det den goda rädslan som man känner, yes, nu är jag på gång, nu ska jag fråga. Nu ska jag hitta tillfället. Hur många skulle komma till en gudstjänst bara de fick en inbjudan? Vem ser du framför dig? När jag talar om att bjuda in en människa till kyrkan, vem ser du framför dig? Och hur många av oss har tänkt, nej, han vill nog inte, hon vill nog inte. Tänk om. Behöver vi lite mod och tro i vårt liv och göra den här inbjudan och ställa den här frågan? Ska vi resa oss upp tillsammans över hela lokalen och gå in i en stund av bön? För dig som är ny här så brukar vi alltid göra så att det finns en möjlighet att någon ber för just dig. Ni som är förebedjare, ni är välkomna fram och ställa er på en gång här. Det brukar vara några människor som står här framme som är beredda att be en enkel bön för dig utifrån det som är ditt behov. Och jag tänker en bön som jag tror att vi alla behöver be är, Gud, ge mig lite mod till evangelisation. Och det behöver inte vara gå ut på torget och sjunga eller knacka dörr i hela trappuppgången, utan att bjuda in en människa. Initiera ett samtal. Så att det är många förebedare här, det är underbart. Sven, flytta efter lite här så att vi... För jag tänker att vi är jättemånga som behöver, Gud, ge mig lite mod. Ge mig lite mod att sträcka mig ut till någon. Så det är många som vill betjäna dig med förbön idag. Och sen som jag sa i början, till dig som är här idag, som inte har sagt ditt ja till honom. Vill du göra det idag? Det kanske bultar lite i hjärtat, du känner så här, oj vad konstigt det känns i magen nu. Kanske är det så att Gud drar i dig. Vi gör inte det så ofta, men idag ska vi göra så att det kommer upp en bön på väggen. Och jag tänker att vi ber med i den här allihopa. En bön av överlåtelse till Jesus. Och om du finns här som aldrig har sagt ditt ja till honom. Du kan stå tyst också, eller så ber du den här från ditt hjärta tillsammans med oss andra och överlåter dig till honom. Fatta lite mod, sträcker dig ut mot honom. Säg, Jesus, jag behöver faktiskt dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du älskar mig. Tack att du dog för mina synder. Förlåt mig allt jag har gjort fel. Tack att du tar emot mig. Jag vill ge dig hela mitt liv. Kom in i mitt liv och var min Herre. Led mig och hjälp mig att följa dig. Amen.